Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Filmbranschen har Oscars och Guldbaggen. TV har Emmys och Kristallen. Musikbranschen har, ja, ni förstår. Och vi i poddbranschen, vi har Guldörat. Glädjande nog är Värvet återigen nominerat i kategorin Årets intervju. Och det måste ju firas. Till exempel med en så kallad favoritrepris. Så här är det. Det eventuellt prisvinnande 510 avsnittet av Värvet med Marianne Lindberg Diar. Och håll gärna tummarna den 20 oktober då vinnaren koras. Nu kör vi av avsnittet i sin helhet. Håll till godo.
Vi är så jävla bundna till en struktur så vi hinner ju aldrig tänka själva. Hur vill jag? Vem fan är jag? Hur vill jag ha det egentligen? Mm. Jag menar, du ser här, sitter framför dig en gråhårig, halvlångt hår, glasögon, röda läppar. Jag ser ut som alla andra. Jag tror att jag är originell. Vi är inte fria, inte någon av oss. Att få låsa in sin stuga och blåsa huvudet av sig, det tycker jag vore något för alla. Ja.
Flera av Värvets gäster har påpekat att livet är långt. Så sent som häromdagen sa Lotta Lundgren i ett av 10-årsjubileumsåterbesöken att det bara pågår och pågår och pågår. Marianne Lindberg Dejär har haft flera liv, ska hon strax konstatera. Som det med uppväxten i Köping som tog ett abrupt slut med pappans självmord. Det med tonåren i Jönköping. Vuxenblivandet som mentalskötare som mer och mer drogs mot konsten via scenografi och kostym i Göteborg på 70-talet. Och sen massa år som konstnär. partner, inte sällan i något slags samarbete med äkta maken Carl Johan De Geer. Hon har också hunnit jobba på Stadsteatern i Stockholm och debuterade som författare vid 70 plus. Och nu ligger hennes femte bok Utan hänsyn på bokdiskarna i de butiker där den ännu inte sålt slut. Och som det inte vore nog är hon dessutom avsnitt 510 av Värvet. Här är Marianne Lindberg De Geer. Där har vi ögonkontakten.
Ja.
Hur mår du?
Bra, tror jag.
Ja. Ja. Är det för tidigt? Du har inte hunnit känna efter?
Nej.
Nej. Okej. Men klockan är ändå 13.03.
Ja, men jag vaknar 10:30.
Ja.
Jag har haft fullt upp i natt.
Okej. Har du varit upp och läst?
Ja.
Ja. Vad läste du?
Ska vi se det?
Ja. Oj. Ser
jag
man på?
Att jag intervjuar dig istället.
Okay.
Jag har med mig alltså Kristoffer Triumfs Törst.
Mm. Jag har det onekligen. Vad smickrande, tack. Vad roligt.
Ja, och när jag kom in i Söderbokhandeln så sa de att Kristoffer Triumf har varit här och köpt dina böcker.
Ja.
Då sa jag, då köper jag hans.
Ja.
Och då fick jag den här.
Ja, vad fint. Ja. Ja, vad roligt.
Jag hör dåligt, det kanske jag ska säga med en gång. Jag hör skitdåligt.
Ja.
Så du får prata lite så här tydligt.
Japp.
Och sen, jag är väldigt strålad i munnen av en cancer som jag haft här. Så jag läspar lite och låter som ett lite fyllo, men det är jag faktiskt inte.
Nej.
Ja.
Men hur går det med strålningen? Det låter jätte...
Ja, men jag är frisk nu, men i och med att man strålar kring munnen så stelnar ju tunga och... Alla muskler blir ju liksom åren lite hårdare.
Mm.
Och med strålning så blir de ännu hårdare. Så att jag har lite svårt att formulera ord. Men det brukar komma när jag har pratat ett tag.
Okej, okay, ja. Mm. Men då pratar vi på det bara. Men du, jag undrar en sak nu när jag har varit så inne i ditt liv.
Och jag är ditt.
Ja, precis.
Ja, det här är kul.
Ja, det är det verkligen. Men är det okej om vi börjar med att jag intervjuar dig?
Ja, vi får se vad jag, om jag kommer på något som tangerar din bok.
Mm. Ja. Ja, men det finns ju beröringspunkter.
Ja, det gör ju det.
En fråga som jag tycker låter naiv, fast den gör också, den är också vettig i mitt huvud. Men ser du det som att du har levt flera liv?
Ja, det stämmer. Alltså, så tycker jag ju med. Mm. Och när folk säger att livet är kort så känner jag så här, nope.
Det som... Alltså om jag sticker ner fingrarna i ditt sommarprat som sen, mycket av de grejerna kommer igen sen i bokform,
ja,
eller om det var tvärtom, så är din barndom så fruktansvärt levande i dig.
Mm.
Och sen liksom din unga vuxenhet med Mona,
ja,
och sen i liksom, ja, men i dina nutida böcker också.
Ja.
Det där säger man ju ofta om folk, att man har alla åldrar i sig. Men jag brukar inte känna så kring mig själv. Jag får verkligen kämpa för att hitta tillbaka till det där. Men för dig verkar det komma så... Det bara forsar ur dig.
Ja, men det kanske inte gjorde när jag var lika gammal som du. Mm. Du får tänka, jag har fyllt 76. Jag sitter liksom nu och tänker att... Egentligen varje dag kan bli den sista. Alltså jag menar, man brukar dö i den här åldern, särskilt i min släkt. Och jag tror inte, jag känner ju inte som att jag går omkring och har ångest för att dö. Men jag är ju medveten om att jag är gammal. Ja, men det märker väl du nu när du har skrivit Törst och du har ju skrivit andra böcker. Att börjar man skriva så kommer det minnen. Alltså, jag har tänkt här, men jag kommer inte ihåg någon... Ting, så där har jag sagt. Så det är ingen idé att jag försöker ens. Men så fort jag börjar skriva om Mona i På drift, som första boken heter, så bara kom Mona.
Mm.
Och det var väldigt... Ja, jag blev lite nästan tacksam över att jag minns. För jag brukar få ringa min bror och fråga vad mina kompisar hette och mina fröknar hette i skolan och sånt. Så att skriva för tillbaka mitt minne, kan man säga.
Det jag är nyfiken på är liksom, efter då många år, ett halvt liv drygt som liksom bildkonstnär,
ja,
så börjar du skriva. Och då undrar jag så här, det låter självklart kanske, men kom du åt andra grejer med skriften?
Ja, jag kan inte fuska bort det med skriften.
Mm.
I konsten kan man ta lite grepp och Jag har gjort ett verk som heter Mina vänner. Det har låtit fotografera de vänner jag hade då hos Uggla, du vet den här societetsfotografen från förr. Det är han väl inte nu, men stora svartvita bilder på familjemedlemmar, konfirmationsstudenten och allt där. Och så hade jag en text till den här sviten av vänner där jag skrev ungefär att de här var mina vänner 2003. Nu är jag inte så säker längre. En har dött, en vill inte veta av mig och en har jag tröttnat på. Ungefär så där. Mm. Och det kan jag ju smälla upp på väggen och gå liksom och skratta för mig själv. Men när jag skriver en bok då blir det liksom verkligt på något sätt. Även om jag fantiserar så blir det verkligt. Mm. Ja, det är annorlunda att skriva. Det är roligt. Men att jag slutade med konsten var ju för att jag ansåg att konsten var död. Jag tyckte den var astråkig. Efter postmodernismen så lackade jag ut totalt. Det var ju inte... Och hela konstlivet har ju dragit sig tillbaka, kan man säga, i världen. Nu är det ju Bukowski som säljer samtidskonst. Och gallerierna håller sig väldigt lågmälda. Kritikerna har blivit färre och färre och färre när det gäller konsten. Då var det ju liksom Lars och Eriksson och folk som blev förbannade. Och Dan Wolgers bar ut soffor från Liljevalchs och sålde på auktion. Det var liksom, det var kul då. Mm. Det var spännande. Och det gällde ju inte bara Sverige utan det gällde ju liksom internationellt. Och nu är det ju bara dödtråkigt.
Är liksom inte ens Marina Abramović intressant längre?
Jo, alltså de som har kommit någon vart i sin konstutövning, de finns ju kvar och är fantastiskt intressanta. Men jag menar det här unga, nya, vart vill de, vart tar det vägen? Mm. Hur intresserade är liksom samhället av konsten nu? Den har liksom nästan glömts bort, tappats bort i det här.
Vad gick fel?
Nej, men det är säkert ekonomi. Alltså det är, och så är det också, jag tror också att det beror på internet. Jag menar, jag sitter ju hellre och ser en Netflix-serie än att gå ner på gallerierna. Och sen har jag inga pengar att köpa för heller. Mm. Och man kan inte behålla sina gamla priser, det är ingen som köper överhuvudtaget. Så att det är en ny tid och det kanske man inte ens ska sörja. Det är bara som det är. Och det kommer andra tider och får vi se om bildkonsten står sig. Eller om det blir mer av samma som jag tycker det är nu med konsten. Det är liksom mer av samma tröska på i gamla fotspår.
Jo, men det kan jag väl hålla med om. Det har jag väl känt lite överlag kanske. Okej, nu är jag inte någon expert, men jag har känt den lite kring teatrarna också.
Ja, men den är ju väldigt smal och det kanske jag har lättare att se teatern för jag har ju också skrivit pjäser. Mm. Där har jag ju favoriter som sätter upp även klassiker och de blir så jävla bra och hittar en smärtpunkt och något nytt. Medans väldigt mycket ligger och gungar i liksom svenska lagom så att säga.
Vilka är dina favoriter?
Det finns ju regissörer och en av mina favoriter är ju Eirik Stubø. Mm. Jag åker inte så mycket utomlands, jag önskar att jag kunde, men ja, det finns tyska regissörer som är jävligt intressanta. Där är smärtpunkten, ofta har jag hört uttryck att det händer redan i första akten, allt det som vi berättar med en hel pjäs. Sen börjar det, och då jävlar, då är det på topp liksom. Vi är försiktiga generaler och ja, jag vet inte. Jag tycker det är jag ska sätta upp en pjäs på Brunnsgatan 4. Mm. Vi börjar repetera innan jul så det är en bit kvar. Men Brunnsgatan kör ju utan svångrem i Tirolen. De bara kör på. Det finns ju vissa sådana teater som Moment och några till. Där det händer saker men det är ju liksom lite i skymundan. De får inte vara med så mycket i samtalen för det finns ingen som kan ta emot det. Så känner jag nu. Mm. Där kommer på något. Folk gör men det finns ingen mottagare.
Nej, så kanske är publikens fel då.
Nej, inte publiken, kritiken.
Okej.
Okay. Media.
All right. Alltså, fast spelar det så stor roll om folk kommer?
Nej, men om folk vill jobba. Man vill ju för fan jobba mot någonting. Alltså man har ju sin publik, men man vill ju utvecklas. Man vill ju läsa. Här gör Marianne Lindberg, det är ett magplask. Det är ju sånt man vill läsa, va? Och så kommer man till, din ja, och så går man igång och så tänker man, fan menar han? Jag skriver brev och frågar. Mm. Alltså, förstår du? Så att man laddar och inte det här, oh, men det var väl bra. Och, jo, men jag kan rekommendera den här pjäsen och bla bla bla. Nej. Jag vill att det ska stå någon och säga, alltså jag trodde, jag kände jag var tvungen att gå ut och kräkas i pausen. Men jag kunde ju inte låta bli att gå in igen. Då vill jag gå. Mm. Men det är liksom så jämntjocka korvar på något sätt.
Okej, okay. Men som, nu när du har blivit hyllad för din senaste roman, då är du besviken.
Nej, alltså nu är jag ju så ny i den här branschen och jag är ju så rädd om mitt förlag. Mm. Jag är så glad att de alltså, vill ha mig där överhuvudtaget, så att jag blir jätteglad när jag läser minsta lilla uppmuntran. Mm. Och ringer grabbarna och säger, jag fick en fin recension. Ja, det var bra, säger de. Sen säljer vi mer.
Ja, ja jag förstår. Nej, men det är ju...
Det känner du också igen.
I wish. Fick du inga recensioner, fan?
Fick du inte?
Nej.
Det... Ja, men är det för sent?
Ja, det är det. Jo, jag fick en förresten i går kväll, hette det, va?
Ja.
Ja.
Han då var... sålde du säkert på Adlibris och Bokus den kvällen.
Hoppas.
Ja. Det brukar bli som en topp när man är med. Jag har också varit med i går kväll och då, whoops, sa det bara, så sålde jag. Sen var det ju lågvatten igen.
Ja.
Eller okay. Många som ringer och säger, läser du in?
Ja.
Och då känner jag att jag lite läckar ur, för att okej, om man läser in och heter då har man ju råd med att inte tjäna ett öre. Men när man är en sån här, som du och jag är då, nya i litteraturbranschen, så behöver man ju att folk köper.
Mm.
Du vet, jag har en pension på 16 400, jag måste dricka ut det, så jag sitter lite mitt emellan och hoppas att jag ska få in lite kul, va? Men det där är ett problem, tycker jag.
Mm.
Jag tycker att våra läsare får anstränga sig lite. De behöver inte läsa hela, de kan läsa två sidor innan de lägger sig.
Mm.
Då behöver de inte köpa så många.
Nej.
Nej.
Nej, visst. Är vårt pensionssystem piss?
För mig är det ju det. Och Karl-Johan, alltså min man Karl-Johan, det är, han har 4 000 kronor i månaden i pension.
Okay.
Alltså, jag trodde inte man fick ha så låga pensioner. Alltså, jag trodde man hade någon slags folkpension, men det har man tydligen inte. Utan detta är vad han får. Det tycker jag är uselt av en sån person som har ägnat så mycket hela sitt liv åt kultur och gjort jävligt bra ifrån sig, att han inte ska kunna leva på. Samtidigt är det så här, han är 83 och jag är 76, vi jobbar på utav helvete och vi tycker det är kul att jobba. Så att det sker någon slags motstånd mot att lägga av när man inte får pengar.
Det är dock inte alla förunnat att kunna göra det.
Nej, men det är helt vansinnigt. Och det blir ju inte bättre heller. Så att folk som har slitit, de får ju sämre pension.
Men hur var det förr då?
Förr var det så att det var mycket sämre för och blev bättre och bättre och bättre. Man kunde lättare bygga egna hem. Man fick det bättre och då tyckte man också att pensionen var bra, för man hade inte haft någon pension innan. Men nu vet vi ju hur allting bara växer och vi vet att klyftan i Sverige är ju större än någonsin. Det läste jag häromdagen bara, till och med DN skriver om det, att... De rika har ju blivit liksom typ 6 gånger rikare och vilket gör de fattiga ännu fattigare. Och att vi inte gör något av det, det tror jag beror på att de fattiga numera är folk, andra, tredje generationens invandrare som tar våra sämsta jobb och får ingenting för det. Och de kan vi bara hålla undan, för vi är ju medelklassen här i mitten. Det är därför feminismen inte fungerar heller längre för dem. Utan det blir någon slags borgerlig feminism som vill ligga här på söder och tycker att vi har åsikter om att vi vill ha det si och så. Men inkluderar vi arbetarklassen som vi snackade om för, då var ju det vi. Inte jag kanske, men många i alla fall. Jag var ju mentalskötare i 15 år.
Ja, det känns som att du kommer från ett borgerligt hem, men du doppade tårna. Du gjorde nästan som en hängmatteklassresa.
Ja, verkligen. Jag förlorade ju både far och mor och tog inte studenten och började jobba en sommar i Göteborg för att få vara lite mer i Göteborg med den kille jag var kär i. Och sen blev jag liksom kvar på ett mentalsjukhus, antagligen för att slippa lägga in mig, så tog jag på mig en rock och fick nycklar och hamnade på rätt sida så att säga ett tag. Och så blev jag kvar där. För att jag fick lön, jag fick en lägenhet. Och sen fick jag ett barn och då hade jag ju lön och lägenhet. Och sen hade jag jättesvårt att ta mig därifrån såklart. För att det där grundläggande måste man ju ha om man har barn.
Ja, klart.
Ja. En utvikning.
Ja, men... Det är ju på något sätt, precis som du säger, tänker jag, att medelklassen sätter narrativet. Ja. Och det är deras röster som hörs.
Ja.
Det är också för dem all politik är till.
Jo, men det är sant.
Men är medelklassen större nu än den har varit förr?
Alltså, medelklassen är ju också utskälld för att så här, alla vill bli bra, vara medelklass. Alltså, vi vill ju ha det bra. Vi strävar efter att inte behöva tänka varje gång vi går in på ICA eller Konsum. Ska pengarna räcka? Man tar en oxfilé och tänker, ja, vad kostar det nu? Ja, men det blundar jag för att ta den. Jag vill ha oxfilé. Vi behöver inte vända och tänka att vi tar falukorv fast den börjar se grön ut. Alltså, så var det ju förr. När man liksom, pengarna inte räckte till löningen. Nu har vi det rätt så bra, eller vi har det väldigt bra om man jämför med världen. I övrigt så har vi det ju kanonbra, medelklassen. Det är ju nästan idealet att vara medelklass. Så det är i och för sig inget fel att sträva efter det vi har nu. Om man nu med det menar att man har över de nödtorsterna som man har, som man kan ge barnen 500 rätter och har många, både Netflix och HBO och vad de heter.
Jag ska säga att till yngre lyssnare att 501 är en typ av byxa.
Ja, det är en typ av jeans som finns än. Jag såg dem igår. Ja. Det var därför jag tänkte på dem. Jag tänkte att jag ska köpa 501 nu. Det var väl där jag, någonstans jag började när jag var ung med 501. Ja. Mm.
Ja. Men min pappa jobbade ju hela sitt liv som lärare och hans pension är ju också bedrövligt alltså.
Ja.
Ja, jag vet inte, det är segt. Men säljer inte, jag menar du har väl en gallerist fortfarande?
Ja.
Även om du inte gör mer konst?
Ja, jo, alltså jag gör ju mer konst också.
Men du gör det?
Ja.
Ja, vad roligt.
Jag kan ju inte låta bli.
Okej.
Men jag har inte råd att göra de verk jag vill göra. För att jag vill gå upp i storlek, jag vill göra bronser, jag vill göra installationer som kostar. Mm. Och de nya teknikerna, de är ju dyra. Bara en videoproduktion är ju skitdyrt att göra. Så att det drar mig tillbaka lite. Att jag vill ju liksom kunna utvecklas. I vissa länder har de ju folk som ger en pengar och säger jag betalar dina nästa 10 år gentemot att jag får plocka 5 verk, 15 verk. Alltså sådär. Så har vi det ju inte här. Utan jag har inte råd med den pension jag har och göra den konst jag vill. Men jag gör ändå lite måleri och lite skämtsamma grejer. Jag ska ställa ut i sommar.
Ja, vad roligt. Mm.
Och hos, i Dalarna. Okay. Hos Hjortnäs lanthandel heter den.
Mm. Mm. En sak som jag undrar över när jag läser dig.
Mm.
Blir man aldrig klar med sin jävla uppväxt och barndom?
Svår fråga. Man ändrar sig ju många gånger. Om jag nu har som en katt haft 9 liv så har jag ju ändrat mig jättemånga gånger. Och förbannat dem och förstått dem och sörjt att de fick så tråkiga liv. Och blivit förbannad igen över att jag är så jävla lik dem. Jag är lika otrevlig som de var fast jag tyckte att de var otrevliga mot mig. Förstår du? Det är liksom urpunkten, det är naven i ens rotation från vaggan till graven. Att liksom då och då dyker de upp. Just nu har jag väldigt mycket kontakt med min lillebror. Vi bor i olika städer, det blir aldrig av att vi ses. Vi tycker om varann, men det blir liksom aldrig av. Vi har livet fullt på det två. Och nu har vi, när vi blir gamla, börjat prata. Och han skickar bilder, han släktforskar lite. Och, ja, men då kommer det här upp igen. Jaha. Är det din erfarenhet av pappa? Så minns inte jag. Vad spännande. Så att jag, man, nej.
Hur gammal var din lillebror när din er far gick bort?
11.
Okay.
Mm. Han var 11 och jag var 13. Mm.
Och vad har han kommit fram till i sin släktforskning?
Ja, men vi kom ju från... Alltså om man undrar när man åker tåg ner till Malmö vem som har byggt alla gärdsgårdar där längs, så är det ju mina släktingar. Ah, eller okay. Våra. Ja. Mm.
I Småland?
Ja, mm. Och i Värmland.
Okay.
Och kring Jönköping och de här religiösa byarna och runt omkring.
Okay.
Mm. That's where I come from.
Det är spännande, eller?
Ja, det känns lite jordat om man säger så. Mm. Och min farfar skrev psalmer för Svenska Missionsförbundet och var väldigt religiös. Alla var religiösa, men dock inte mina föräldrar.
Nej.
Vilket jag tycker är rätt skönt.
Ja.
Jag fick upptäcka själv, jag gick i söndagsskola. Och jag tror att min konst kommer därifrån, för där fanns en sån här flanellograf. Och så var det en jättebra berätterska, vår fröken där, som tog en bild på Jesus och smällde upp på det där gröna. Om du tittar på mina målningar så ser de likadana ut. Alltså, så kom Johannes Döparen och så gjorde hon en gest när han går upp fram mot Jesus. Och det var ju som film, vi hade ju ingen tv eller någonting. Jag älskade det där, de här berättelserna. Mm. Och hon var ju aldrig dömande, eller jag minns inget sånt som att det var dömande. Eller, utan det var lite spännande. Alltså, här var, gick herrar omkring i långa kjolar och gjorde saker och var snälla. Och så var det några dumma. Det var ju så grunden för filmen sen, dramaturgin. The good, the bad and the ugly. Eller så det är liksom... Ja, jag tyckte så att det var inte så att jag var tvungen att be till Gud och sånt.
Nej,
nej.
Inte hemma. Men du
nej,
kanske
inte gjorde, hemma.
Men gjorde du det lite på frivillig basis då?
Ja, mamma tyckte väl, vill du gå i söndagsskola? Ja, så jag, det lät ju kul. Alltså, mm. Ja.
Har du någonting kvar av det där?
Jag tror ju inte på skapelseberättelsen, men det är ju en fantastisk berättelse. Men vad jag tänker är att om jag känner någon andlighet så är det att när du och jag sitter här så är en del i dig är jag. Och jag, alltså vi är ju varandra, vi förstår varandra, vi har samma absolut basic önskan. Att få vara den vi är, att vara tillsammans med andra, att bli uppskattad av andra, att inte bli utesluten ur gruppen. Och därför måste vi ha vissa regler som gör att vi liksom... sköter oss lite, ja. Och sen när man trampar över då så får man lite dåligt samvete. Men jag tycker, min andlighet är, för att det kan de kan ju aldrig bevisa varför vi går igång när vi kommer ut ur modern. Att vi går igång och har en själ. Att allt det här som de kan bevisa nu, hur nervtrådarna möter varann och bla bla bla. Så kan de ändå inte förklara att vi blir människor som pratar och tycker saker och gör saker och förstör för varann och lättar för varann och allt det här. Det går liksom inte att förklara än. Och det tycker jag ju är, det kan man väl kalla själen. Ja, vi har varsin personlighet med varsin litet ljus som liksom lyser här. Och ibland fladdrar det till och ibland slocknar det och... Och det tycker jag, när man möter människor så känner man det. Att, ja men, hello, we are together liksom.
Mm. Mm. Och det finns ju, Göran Greider var här ganska nyligen. Han pratade ju om spegelneuroner.
Yes, ja. Ja.
Och jag vet inte exakt vad det är, men jag tror att det tappar in i det du säger.
Ja, det gör det absolut. Jag kan inte förklara det heller. Men alltså jag och Karl-Johan, maken och jag, vi tittar ju... oavbrutet på djurprogram nu.
Aha.
Och jag pratar mycket om det för att jag tycker det är så spännande. Och nu har vi sett alltså familjebildning hos gorillor och schimpanser och lejon. Och det är jävligt intressant alltså, för att patriarkatet slår ju igenom överallt.
Mm.
Och jag sitter nästan och gråter över liksom lejonhonan som föder sina ungar och får dra sig tillbaka, och får hon besvär så får hon ju ingen hjälp överhuvudtaget. Hon måste dessutom akta de här ungarna, för om det kommer in en annan hanne i reviret, och hon jagar för att ge dem mat. Alltså man blir helt tårögd när man sitter där.
Ja, hon gör väl allt jobb?
Nej, men han gör ju också, han jagar och försvarar henne. Han okay. försvarar sin hona, sitt revir mot anfallare. Och jag känner lika synd om honom, för han blir gammal och grå. Och ju svagare han blir, ju otäckare blir de unga hannarna som vill ha hans revir. De vill bara döda honom. Så att allting som han har gjort när han var i his prime tappar han sakta. Jag ser han har ärr på kroppen, han har blivit biten i låret, ett stort öppet sår. Och så ska han då försvara sina honor och sitt revir. Och kan inte det. Det är ju fruktansvärt.
Pratar du om Carl Johan nu?
Jag skulle kunna. Men det är bara det att jag lever ju längre. Vad är det, va? Ja. De här honorna, de lever ju bara så länge tills de inte kan föda barn. Mm. Jag kan inte heller föda barn på de sista 50 åren. Eller får säga 35 år. Så att, och då skiljer ju vi oss där. Mm. Och då känner jag så, det här skulle man liksom, jag skulle vilja se ett program parallellt med människan. Hur gör vi? Och ska vi inte lyfta oss över det här? Och det är det vi försöker, men så faller vi tillbaka i det här.
Men det är jätteintressant. Ja. Varför sitter du här och pratar om det? Den här ska ju pitchas in på någon.
Ja, eller hur?
Ja.
Det är så jäkla, för att jag menar, det är så mycket snack om man... Och där kommer väl också religionen in. Alltså, djur har ju ingen religion, men de har ändå en... Jag menar, varför drar en svanhan på sin gamla svanhona? De är par hela livet, fast de inte kan få barn, så att säga.
Är det inte för att de inte förstår det då, eller?
Nej, de är gjorda sådana. Och det är det jag tror med skapelsen. Det finns enormt precisa saker som... Jag menar, det är ju ett gytter i naturen hur saker och ting hänger ihop. Och tar du bort den minsta loppa, så faller kanske en stor elefant, för kedjan gör så att den som levde på loppan, fågeln eller apan och så vidare blir dödad, och så till slut så har inte elefanten något att äta. Det kanske var en dålig jämförelse.
Nej, men den är jätteintressant.
Ja, du förstår.
Mm. Ja, men den är jätteintressant också, eftersom de har pratat om att ta bort vad det nu är, de manliga myggorna med genteknik i Afrika för att få bort malarian eller hur det nu är. Men det skulle ju gissningsvis få enorma konsekvenser på ekosystemet.
Det är ju nästan kvantfysik, va?
Ja, visst.
Mm. Jag har aldrig förstått vad det är, men en fjäril fladdrar i Japan så faller ett berg ner på Putin. Nej, så är det ju tyvärr inte. Men ja. Och feminism och så här, vad är det egentligen? Mm. Alltså, man ser ju på djuren, där är ju hannarna ofta jävligt snygga och påfåglarna är fantastiska och honorna går liksom lite gråspäckliga. Och så börjar hannarna slåss med sina fjädrar, och den som vinner, ja, då vänder hon väl arslet till och så får han komma till. Hon har inga val där, och så föder hon de här ungarna och blir väldigt fäst vid dem oavsett. Det finns så mycket annat att tänka på. Jag tycker vi ibland fastnar i våra tankar kring hur vi ska leva våra liv. Vi är så jävla bundna till, och det spelar ingen roll, kapitalism eller planekonomi. Vi är så jävla bundna till en struktur så vi hinner ju aldrig tänka själva. Hur vill jag? Vem fan är jag? Hur vill jag ha det egentligen? Mm. Ja, men du ser här, sitter framför dig en gråhårig, halvlångt hår, glasögon, röda läppar. Jag ser ut som alla andra. Jag tror att jag är originell. No way.
Det är du i och för sig. Men,
nej, men alltså, om du förstår vad jag menar. Ja, men det finns ju ett spann här som man säger, originell. Men hipsters ser ut så. Vi vågar inte sticka ut överhuvudtaget. Och det har ju blivit konstigt nog med alla dessa val. Mycket smalare och smalare hur vi vågar vara. Mm. När jag var barn, då kunde man se en tant och farbror i Huckle genom Köping med ett halmlass och en häst framför, eller två oxar, samtidigt som pappa körde sin märsa bakom och tuta och var skitirriterad. Och så kunde det komma tjejer med väldigt korta kjolar och jättesminkade ögon. Alltså 1800-talet möttes på något sätt i mitten på 1900-talet med framtiden. Men nu ser vi, vad är det vi ser nu? Jag försöker se ut och smälta in i din värld. Mm. Så att vi försöker dölja också åldersspannet. gud, vad det finns att prata om.
Ja, fast jo, men det där är ju, alltså dels så är det två reflektioner. Jag är lite kompis med en amerikansk singer-songwriter som brukar vara i Stockholm en del för att han älskar den här delen av världen av någon anledning. Och han sa det att när han är i Los Angeles, det är roligt med svenskorna. För man kan se dem på en mils håll ifall de kommer i grupp. Då vet man. Ja, men, ja, för att alla har samma vita sneakers och blåa jeans och en liten topp.
Ja.
Och det är bara vi som gör så.
Är det?
Ja, enligt honom. I alla fall på den platsen.
Mm. Sen men det är kanske därför vi älskar att åka utomlands. För vi ser en helt annan gatubild och mycket mer blandning. Och då blir det mindre kravfyllt också. Kan du stämma?
Ja, kanske. Men när jag gick in i min långa nykterhet 2004,
ja,
då kändes det som att då hade vi fortfarande en fot i den här, där alla gick ner på stan på fredagen och blev skitfulla tillsammans. Och sen höll man varandras luggar och så kräktes man i buskar,
ja,
tillsammans. När jag kom ut ur min nykterhet 2017 eller vad det var, ja, då skulle alla veta allting om italienska sydsluttningar där vinerna var som godast. Alltså det är bara, vi är ett kollektivistiskt folk, tror jag, på gott och ont.
Men det som du beskriver, det är ju alla unga som alltid har gjort.
Jo, kanske.
Ja, vi spydde också skiten ur oss och hängde på olika krogar i Göteborg, på Victoria, och alla slängde ner sin haschbit när, och någon skrek bängen trålar, så stod bara buff, så det bara, och sen när bängen hade försvunnit så dök ju alla och ner och tog sina bitar, och så blev det gräl om vems bit som var vem, så vi drack ju alldeles för mycket alltså, och en del fortsatte ju då att dricka, det är ju så det.
Men du satt ändå på första parkett när den klassiska ikoniska låten skrevs.
Ja.
Om att bängen trålar.
Ja.
Ja, det är ju något.
Jag jobbar med Nationalteatern.
Ja, jag vet.
Ja.
En september eftermiddag lägger man sig i allén. Om man tänder liten braja, gottar sig i solens sken. Men du vet, skallen flyttar fin och slickar alla skålar. Ett bängen där och trånar. Forskar du, finns ingen förmildrande omständighet.
Tyckte du om dem?
Ja.
Okej.
Okay. Det var ju en jättehäftig företeelse när de kom till stan. Från Lund kom de. De lättade upp hela Göteborg, kan man säga. Men det tog ju många år. Alltså det var ju många som inte visste vem de var. Så man tror ju nu att Nationalteatern flyttat till Göteborg, då visste alla vem de var, och sen nej, det växte ju så smått, och sen när de började göra skivor så lossade det.
Men i någon bisats i böckerna om Mona så skriver du att, alltså, det här med svensk språk i Prag, det var ingenting för Mona, det var för töntigt.
Nej.
Jo, för din överläkaren där på mentalsjukhus, eller på den här femman.
Ja.
Han hade köpt biljetter till någonting och du var inte alls imponerad, för du gillade inte svenskar som sjöng prog.
Nej, det gjorde jag inte. Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Ja. Han hade ju köpt en hula. Och den tyckte han var så bra, och jag bara, åh nej, vad tråkigt, boring.
Vem gav historien rätt, tycker du? För jag har en känsla av att du kanske har svängt, eller?
Ja, det är klart jag har.
Ja.
Det är klart jag har. Men jag hade ju varit i London 1965 nästan ett helt år och jobbat som au pair. Och jag hade ju liksom sprungit där på klubbarna och sett både Mick Jagger och Eric Burdon, alla de här. Så att jag tyckte det var töntigt när jag kom hem att alla sjöng på svenska. Men jag tror mer att det var soundet. För jag menar, när Peps kom, jag älskade Peps, för Peps använde språket svenskan, sin skånska, i rytmen. Så att det blev så platt i början när man började sjunga på svenska. Och musiken låg liksom på ett ställe. Och jag tycker att texten sinkade musiken. Alltså, engelskan, den flyter ju liksom, de har ju övat många, det flyter ju liksom på. Och är ett instrument i Jag skiter i vad de sjunger, Eminem och de här, alltså Tupac. Jag älskar ju Tupac, och så sa folk, men fan, han sjunger ju så. Nej, men alltså, då tänkte jag så här, nej, men det är ju rytm. Hör ni inte hur bra det hänger ihop med det här, med musiken? Mm. Ja, så att jag har ändrat mig. Men det har blivit bättre.
Ja, men Peps hade väl inte varit Peps heller utan skånskan. På något sätt så är den ju...
Ja, det är ju hans instrument.
Ja, ja, och det blev... Ja, ja, vila i frid. Jag vill gärna intervjua honom, men jag tror att han har varit sjuk faktiskt hela den här tiden som jag har poddat.
Jaha. Mm.
Så har jag försökt, men jag har alltid fått höra att han är för risig.
För sjuk, liksom. Ja. Ja. Mm. Vad synd.
Men du, förlåt, bara när vi är inne på sjukdomen, alltså hur har du haft det? Det låter ju svinjobbigt att hålla på med strålnings.
Ja, jag har haft det rätt hårt med det där, men det var ju 2007.
Okej.
Okay. Det är biverkningar när jag kämpar med det.
All right.
Ja, man tror ju att man blir frisk så blir man frisk, ja. Men det har satt sig på hur jag pratar.
Ah, wow, okej. Ja.
Jag är optimist, alltså, för jag minns så här. Jag hade fått in en av mina första pjäser på Dramaten. Så att när jag upptäckte då att jag hade någon konstig stor valnötstor grej här i halsen, när jag skulle titta om jag hade varit hos tandläkaren. Hon hade ju inte sett det här, den var liksom valnötstor. Och det såg ut som en tonsill, du vet, som man har i halsen.
Ja,
men jag har inga tonsiller, för pappa tog bort dem när jag var barn. En skräckupplevelse var det. Så jag fattade mig en gång, det här är ju något. Det som är bra om man nojar för cancer, det är ju att man ska känna på stället. För att det kändes ju inte som mitt.
Okay.
Det kändes som en främmande del. Som om jag kände på din näsa. Så kände jag att det var mänskligt. Men jag kände ingenting. Det fanns inga nerver i det.
Mm.
Så jag visste direkt... Hypokondiker som jag går aldrig till doktorn. Men det här visste jag. Det här måste jag undersöka. Så jag fick ju väldigt bra behandling med en gång. Men så hade de experimenterar ju. Och det vet man ju inte om. Men de säger, ja, men vi har börjat testa om man ska stråla 2 gånger om dagen istället för en. Ja, för fan, säger jag. Jag kör hela programmet. Så att först var det cellgifter. Sen var det strålning. Och du vet, jag cyklade ju till SÖS första veckan. Tredje veckan låg jag på en bår. Jag kunde inte ens gå från min avdelning till strålningen. Jag var helt väck. Men det som man ska veta när man pratar om cancer, det är att vi som ligger där, vi känner inte alls samma. Vi får lite morfin och... alltså, det är värre att vara utanför, tror jag.
Okay. Mm.
Man accepterar, man lägger sig pudlar inför sjukdomen och låter folk liksom... rycka och slita och operera och stråla bäst de kan.
Mm.
Och sen har man tur så blir man frisk. Mm. Eller ja, frisk så här. Mm. Mm. Nej, men vad jag skulle säga var att jag låg så här och tänkte, jaha, men om jag dör nu, då går jag med flaggan i kopp. Jag har för fan en pjäs inne på Dramaten. Ja, så det kan väl inte bli ett bättre slut. Och så har jag ju min konst och... Den har ju gått hyggligt, tycker jag. Jag är nöjd. Men herregud, jag är ju glad att jag inte behövde vara mentalsköterska hela livet. För det var jävligt tungt, alltså.
Mm.
Så jag låg ju där. Och det kanske var... Jag kanske svarade väldigt bra på morfin. Jag vet inte. Jag har aldrig provat innan. Men jag tyckte jag var som tingeling.
Okay.
Det glittrade lite runt mig. Och jag tyckte att nej, men det här kommer gå bra hur det än slutar.
Mm.
Och när mina barn och min man kom så här. Men gå ut, det är ju sommar. Det här, jag ordnar det här. Jag fixar det här.
Mm.
Ja, det var jättekonstigt. Sen när jag började bli bra, då började jag gråta för nattpersonal som var jättegullig och satt och tröstade mig. För då hade jag liksom fattat att jag hade kommit ut på andra sidan. Och då blev jag väldigt vemodig och gripen av situationen, så att säga.
Vad tror du att det var då som gjorde dig ledsen? Vad hade du skjutit fram? Alltså, var det någon slags sorg över det?
Ja, det var ju jättesorg över att jag hade kunnat dö då. Att jag kände så här, wow, fick jag liksom ett liv till? För att jag var 62 då, så det är ju inte konstigt om man dör när man är 62.
Nej.
Så att jag, det var nog både glädje och sorg. Så hade jag ju varit ifrån mina barn så länge.
Mm.
Även om de var vuxna så längtade jag ju efter dem. Och efter min man och efter mitt liv. Jag låg ifrån... April till 11 september var min sista operation. Så att sen låg jag ju till jul.
Mm. Okay. Wow.
Hemma en del. Mm.
Hur går det med vår intervju egentligen? Jag vet inte vad vi, jag vet inte vad vi är.
Nej, men vi kan prata om din bok lite nu.
Nej.
Va?
Vi kan inte det.
Ja, men jag är intresserad. Du sa att du hade kommit ur din nykterhet nu.
Ja, det har jag.
Ja, hur går det då?
Ja, men i skrivande stund alldeles utmärkt.
Ja?
Ja.
Mm. Vad bra, men du har kämpat för att inte bli de som måste vara vit hela tiden. Så ja. Känner jag, det är en enda kamp mot att slippa vara en vit.
Ja, exakt.
Ja.
Och det förstod jag väl när jag tog det beslutet att jag ville ha alkohol i mitt liv, att det kommer bli mycket svårare.
Ja.
Men jag tror att jag var väl, ja, men lite uttråkad. Ja. Jag var lite klar med nykterheten. Nu får jag väl ta en lite kämpigare väg då.
Men vad som slår mig i den här boken, det är ju att du beskriver dig själv och folk beskriver dig som å ena sidan en samlad, trevlig kille som sitter här framför mig, och sen en som drar ner på stan och likt Magnus Uggla drar järnet, fylla, säger till folk. Jag tycker jag kan respektera att du verkligen vill. Du vill inte bli vit helt enkelt. Och det är också en jävla kamp måste det vara.
Jo.
Alltså när det står där glaset så, ja, jag kan bara jämföra med shopping. Jag har väldigt svårt att gå en promenad utan att köpa något, även om det är en fingerborg.
Okej.
Okay. Nej, men hur de här två personerna som jag tycker tittar fram i din bok törst.
Mm. Dr. Jekyll and Mr. Hyde,
ja, det säger du. Jag vill inte säga det, för jag tycker inte att... jag tror att du behöver de här två sidorna för att känna dig komplett. Så kände jag när jag läste.
Ja.
Men du måste dämpa den ena sidan för du sårar folk och folk blir ledsna och din flickvän blir ledsen och du får bo på hotell i flera veckor. Och
ja, precis. Nej, men jag tror att... jag hade Erik Niva här för inte så länge sedan och han har pratat om att han har kompisar som han blåser ut skallen med. Någon gång om året. Ja. Alltså sina gamla kompisar från Malmberget.
Ja.
Och då sätter man sig i en stuga och sen så håller man käft och så super man tills flaskan är slut.
Ja.
Det låter som en umgängesform för mig faktiskt.
Ja.
Alltså madrasserade rum.
Ja.
Där jag får blåsa ur systemet någon gång ibland. Men, och det är ju supermörkt att det ska vara så.
Nej, varför det? Många konstnärer jag känner har det ju så. Och musiker. Alltså jag tycker det är konstigt med de som inte gör det i det samhälle vi har. Alltså vi är ju för fan som robotar. Alltså när jag var ung då sa man så här, jag tänker fan inte visa min lägg på systemet. Nu visar jag ju det för varenda Lindex-expedit. Alltså jag känner jag är så, vi är så kontrollerade av... Och inte av bara inte av makten på det sättet utan av kapitalismen, om jag får använda ett sånt ord, av Netflix och alltså överhuvudtaget så finns, var finns jag som fri människa? Fri, när de går och skriker om frihet, då blir jag så trött så att vi är inte fria, inte någon av oss. Att få låsa in sin stuga och blåsa huvudet av sig, det tycker jag vore något för alla.
Ja. Vill du följa med?
Ja, jag följer gärna med. Om jag slipper droga, det är inte min grej.
Nej, det tror jag inte är min grej längre heller.
Nej, men jag menar med alkohol, eller? Alltså,
aha, okay.
Nej, jag är skitdålig på det.
Ja, jag fattar.
Och det är ett problem, tycker jag. Alltså, jag har någon rädsla för att släppa det där. Mm. Det är många som har.
Men du, jag skulle vilja prata om det där med kontrollbehovet och dig. För det känns som att det har varit någonting som du har fått kämpa med eller mot? Eller?
Ja, väl inga problem. Ja, okej.
Okay. Jag vet inte, dina tillits... du pratar ofta om din liksom, alltså att det är omöjligt för dig i princip att lita på folk. Och det tänker jag handlar om kontrollförlust. Därför att du lägger någonting på någon annan.
Mm. Ja, så är det väl. Jag har väl inte haft någon anledning att tro på folk riktigt. Om vi börjar där vi, eller om vi slutar där vi börjar med det här hemmet som präglar den, så är det väl mycket därifrån. Men också gener. Herregud, mamma var likadan, pappa var likadan, morfar var en jävla bister typ. Alltså jag känner bara, jag är trött på att jag ska sitta och prata i soffan eller fåtöljen med någon som ska tala om för mig att jag ska bli av med saker och ting. Nej, alltså jag har det i mig. Sen måste jag ju kämpa med det precis som du. Och du har hittat en tredje väg, tycker jag är imponerande. Nu har jag levt så jävla länge. Fan, jag är, om 4 år är jag 80 år. Om jag nu får leva och hälsan. Så att, ska jag ändra mig? Nej, men jag kommer att förstå om folk undviker mig eller om det händer några konflikter. Ja, okej, okay, nu var jag där och gjorde något, men nu är det mer so what. Mm. Jag är trött på att anpassa mig till normer, och vi har det här skyddsnätet med psykologi och psykiatri och bla bla bla. Men man måste också få hitta så mycket som det går, det här sanna för sig själv. Och den sanna Marianne 2022, hon har bara struntat i det där nu. Och det är en väldigt lättnad. Jag har en person som jag litar fullständigt på, och det är min man. Och mina barn. Alltså mina barn är, de känner ju mig mer än många. Och de vet hur jobbig jag kan vara. Och de vet att jag var väldigt sträng som mamma, kan de säga. Men vi har ju världens öppna spjäll mot varandra. Och de är ju liksom typ, ja, Anders är ju 48 snart, Rebecka är 42, Örni är 32. Så det är ju liksom vuxna människor. Och de har inte dragit sig ifrån mig. För mig räcker det att min man och mina barn, de är bakom mig. De är med mig. Och det är jättestort. Alltså det är det viktiga för mig.
Slutet fred, va? Eller? Med dig själv på något sätt?
Ja,
säga så?
Ja, så känner jag det. Jag tror att jag fick en väldig hjälp när jag läste Daniel Bergmans bok Hjärtat. Där man kan se att hans föräldrar är väldigt forslösa som föräldrar. De är omogna som föräldrar. De skulle kanske inte varit föräldrar överhuvudtaget. Han beskriver ju till och med hur pappan försökte sälja av honom till ett hembiträde och köpa hus till henne, och så sa han att så kan ju vi komma och vi tar hand om din ekonomi, så kan vi komma och hälsa på ibland. Och jag kan känna att när han beskriver sina föräldrar så känns det inte i boken som att han är riktigt medveten om att han faktiskt liknar dem också i sitt förhållande till sina barn, sitt barn. Och det kan jag känna med mig själv. Hur mycket kan jag göra åt mina gener som jag har fått av min mamma? Min pappa sköts i skallen också när han var 52. För att han var olyckligt kär i min mamma. Jesus, vilket temperament. Det har jag i alla fall inte. Jag har nog varit mer likgiltig som min mamma. I vissa. Jag kan ställa om och bli rätt hård och likgiltig. Om du kommer för nära mig och det bränner och jag känner det där är inte jag, vi inte har med det att göra. Då kan jag bli väldigt kall.
Men har du vänner? Du har vänner?
Ja, några vänner.
Ja.
Ja, jag har världens bästa låt, för jag citerar den. Du kan klippa bort om du vill.
Kör.
Jag har inga vänner, bara folk jag känner. Vi pratar med varandra, för det finns ju inga andra. Det är så varmt i natt, jag tror jag erkänner att jag drar holk på holk för att orka umgås med folk. Alla vet vem jag är, det är allt jag begär. Ingen når mig, ingen får mig. Det finns ingen som förstår mig. Jag är hal som en ål. Det finns ingen som tål mig i längden.
Wow.
Det är den bästa. Alltså det är Gunnar Danielsson. Mm. Guldslipsen.
Kommer absolut inte klippa bort det där. Inte under några omständigheter.
Jag försöker att ha med den i alla mina pjäser. Att någon ska sjunga eller hela. De får bilda en amatörorkester och sjunga den. Det är ju en blues. Du måste lyssna på den.
Vet du vad som kommer hända nu per automatik och magi? Folk som lyssnar på det här, de kommer få höra den nu.
Ja, den är så jävla bra.
Jag har inga vänner, bara folk som jag känner. Vi pratar med varandra, för det finns ju inga.
Nu kanske jag drar det lite för långt, men bear with me, som man säger. Jag har en känsla av att jag har nog laddat folk med massa så här, oj oj oj, här kom en ny människa och här fanns det spegelneuroner och ja. Feromoner och grejer. Satan i gatan, nu blir det åka av, nu har jag en ny bestis.
Ja.
Och sen så blir jag besviken någonstans efter 2 månader eller så.
Mm.
Och så blir, fan, vi skulle ju ha setts klockan 2.
Ja.
Men klockan är 10 över och hen är inte här.
Ja.
Och då, sen är det liksom, sen är det förstört.
Ja.
Har det varit så för dig också?
Det handlar ju om respektlöshet mycket. Mm.
Men kan du förlåta då?
Ja, det tror jag att jag kan. Men inte alla. Mm. Nej. Jag kan bli, som jag sa, jag kan stänga av och bara säga.
Ja, men exakt.
Okej, du såg det så, du tycker så. Det får du tycka, men jag går åt det här hållet. Alltså,
ja.
Jag har lämnat många efter mig. Men å andra sidan så är jag en person som söker upp hur mycket folk som helst. För jag är så nyfiken, precis som du. Jag blir så nyfiken på, det kan man nog se i mina dagböcker också. Jag söker upp folk, eller om folk börjar prata med mig så vill jag liksom veta mer. Hur tänker du? Vad gör du? Och då kan jag bli väldigt besviken, precis som du, ibland. Och ibland blir jag bara helt begeistrad. Som med Lars Norén, och så gick han och dog och jag blev helt... Jag blev bara förbannad på honom. Vad fan, vi hade ju något intressant här på G. Vi började prata på riktigt i vår mejlväxling. Där vi satt och hade pandemi båda två. Ja, så gick han och dog.
Mm.
Och Lars Vilks har ju känt sen Älgkvarn brann.
Mm.
Och han var ju också på ett helt annat sätt rolig att prata med.
Mm.
Där grälar vi mest. Alltså jag... Alltså han var ju väldigt intelligent. Man kände så här, här får man ju kämpa för att liksom komma med argument. Men ja. Så att jag är intresserad, jätteintresserad av folk. Och blir jag besviken så drar jag kanske.
Ska inte du också ha en sån här podd då?
Nej.
Vi får...
Det verkar ju jobbigt att hålla på.
Jo.
Du har ju det. Det är ju bra.
Jo, det är sant.
Ja. Ja,
okej. Du får leva igenom mig och våra spegelneuroner.
Ja, eller hur? Vi får göra något, du och jag kanske, nå vid sidan av något annat.
Mm. Ja, gärna det.
Ja.
Vet du vad? Och det taggar in i någonting som jag är lite nyfiken på. För att jag hade ju min ateljé så nära där ni bor på Mariaberget.
Ja.
Och så kändes det som att liksom ni, du... Eller ni umgås på ett sätt som man inte riktigt gör i Sverige. Att det är så där lite över kafébordet och det är liksom, ja, men någon som är 25 som är inbegripen i samma samtal som någon som är 52 och Johan Kroneman är med på ett hörn. Liksom. Tyvärr så tycker jag vet inte om det, har det någonsin varit så att man umgås på det sättet? För jag har en känsla av att ingen umgås över generationsgränserna i Sverige.
Nej, det är väldigt vanligt. Och i och med att Carl Johan och jag fick barn så sent ihop. Jag fick Örnen när jag var 43 och Carl Johan var 51. Så hade vi ju inga kompisar som hade barn. Och då blev det att vi också umgicks med folk som var mycket yngre än vi var som hade barn. Men jag tycker det ger så mycket att prata med olika generationer. Det är jättekul. Det svåra för mig tycker jag, det är ju att jag ska vara den mogna. Alltså det tycker jag ju däremot är svårt. Och det märker jag ju med mina barn. De säger, mamma för helvete. Säger de. Så, nej, det tycker jag verkligen inte. Ja, men säger jag. Så vet jag liksom så här, försöker vara lite vuxna i rummet. Och då skakar bara på huvudet.
Vad är det för diskussioner du förlorar i?
Om allt.
Okej.
Om allt, särskilt nu mycket med Ernie som är 32 och har blivit färdig filmregissör. Det är ju Carl Johan som mitt barn. Jag har ju spritt mina gener kan man säga. Han är fruktansvärt vänlig så han har ju fått Carl Johans liksom, själ tycker jag. Va? Han är väldigt så här lugn. Han tycker själv att han inte är så lugn men han framstår som lugn och klok. Och han är 1,92 och han kan krama mig så når jag till hans armhåla vilket känns... Så mysigt. Men han tycker ju att mina åsikter är... Nej, mamma, du har fel, så är det ju inte.
Okay.
Och det kan vara film, det kan vara feminism, om jag retar mig på... Jag vill inte namnge någon, men... så säger jag, nej, jag tycker hon är jätteintressant. Men vi får också upp samtal om det. Då blir jag så här... Vad fan, jag fick inte med honom på detta. Så då måste jag ta reda på... Varför fick jag inte det? Och ligger det något i det han säger? Och Eller är det bara för att han är så ung? Mm. Så att jag tycker man lär sig också om sig själv med yngre människor. Mm. Att man kanske går och bär på åsikter som man bara slänger ur sig för att man har gjort det alltid utan att tänka efter. Och det tycker jag är så tacksam för att mina barn vågar peta i det och säga utan att, då, att jag känner mig spolad. Utan att jag känner så här, fan, vilken morsa jag har att släppa på. Utan att de tycker så här, ja men vi kan prata om, ska vi ta en fika, säger de. Och så går man och fikar och försöker prata om det där. Och kanske kommer man aldrig fram till någonting, men jag tycker det är jättespännande.
Mm. Ja. Du, alltså nu har ju jag båda mina föräldrar i livet.
Mm.
Och du har ingen av dina föräldrar i livet. Och det som jag tycker verkar gå igen med människor som har förlorat sina föräldrar är att de säger alltid, tycker jag, och jag önskar att jag hade frågat mer.
Mm.
Önskar du att du hade frågat mer?
Nej.
Nej?
Det har jag aldrig tänkt. Alltså, jag tycker inte att jag är som alla andra, för att min pappa var född 1904.
Mm.
Det är så oerhört svårt att begripa hur han uppfattade världen. Med föräldrar religiösa födda 1860-tal. Vad de bar med sig när de fick sina tre barn. Och hur det, alltså det går liksom inte att omfatta. Så att jag skulle behöva leva deras liv för att förstå hur de levde som de levde. Mm. Jag kunde ju ändå känna uppskattning från min pappa. Det gjorde jag aldrig med min mamma. Alltså, och det tror jag har präglat mig. Och jag vet rätt mycket om varför han tog livet av sig. Och han pratade med mig om det. Då var jag 13.
Mm. Men då är det, för jag frågade förut ifall man någonsin blir klar. Så på ett sätt så kanske du är det.
Ja, jag är klar. Men det kommer ändå komma upp i min bakgrund. Men jag känner någon slags ömhet för mina föräldrar. Alltså, de passade inte ihop. De levde i en tid när reglerna var att snacka om att det var svart eller vitt och hur de skulle leva. Pappa hade varit gift förut, hade två barn, vilket inte var så vanligt då. Mamma var 14 år yngre, ville inte leva i Köping, hon ville leva i Stockholm. Det var så många parametrar. Barn var liksom något man skulle skaffa och sen försöka hålla ordning på. Man fick slå dem och man fick vara sträng mot dem. Och ja, förstår du, det är för mycket för mig.
Mm.
Jag känner så här, ja men tack mamma och pappa för att jag finns. Det kan jag har inte känt någon gång att jag vill ta livet av mig eller lämna. Och jag är så himla glad att jag har fått ha så kul de sista 40 åren. Nej, men 35. Mm. Eller nästan 40 åren. När jag flyttade till Stockholm och började gå på Dramatiska institutet, och då vände liksom mitt liv. Jag tror det var när jag förstod att ska det bli någon ändring i mitt liv så måste jag göra det själv. Det hjälper inte att gå till en psykiater till. Det hjälper inte att göra det. Eller, utan det är här, alltså, här måste det börja. Och då måste jag överkomma den ångest som det innebär att stiga in i det ansvaret. Och det har jag sakta men säkert gjort jättemycket med hjälp av Karl Johan. Så att, ja, på det hela taget är jag nöjd.
Mm. Du, jag frågade dig förut ifall du kom åt grejer med skrivandet som du inte kom åt med liksom bildkonsten.
Ja.
Får man säga bildkonst? Det är ju skulptur också. Alltså,
men, man säger ju det och då menar man ju all slags konst.
Mm.
Inte, men nu kallas ju allt konst. Musik och... Ja.
Går det att säga någonting om vad du har velat utforska med din konst? Det är en för stor fråga, va?
Nej, alltså jag hade ju också turen här med postmodernismen, att jag hamnade i, efter modernismen så kunde man, med postmodernismen betyder ju man bråkade med modernismen, man försökte göra något annat, man kunde liksom ta vad som helst i en installation och försöka uttrycka någonting så att andra människor kunde uppfatta det. Och det kunde vara ilska och kärlek och teoretiska resonemang och sånt.
Skulle man kunna säga att postmodernismen är en slask eller en slasktatt, eller en, så här, en paraply för avsaknad av andra ismer.
Ja, det kan man säga. Mm. Det är inte så dumt sagt.
Tack.
Mm. Och där klev jag ju in då, och jag var liksom, jag kommer ihåg att mitt epitet blev medelålders kvinna sadlar om.
Okej, okay, ja.
Mm. Förstår du? Det var, och då blev ju väldigt många kvinnor jätteglada. Fanns det någon som gjorde något sånt där? Konst? Hur fan gjorde hon?
Är det ditt fel att det finns så många keramiker nere på Österlen?
Nej, men alltså det är ju så över hela världen. Så det, okay. Det har ingenting med mig att göra. Men, och jag visste ju inte att jag hamnade på den där stolen. Medelålders kvinna sadlar om. Och därför fick jag uppmärksamhet redan från första gången jag ställde ut. Och sen är jag ju en sån människa så jag klampar ju in och säger saker. Och det behövs ju kanske i vår lilla ankdamm. Då märker man, oh, det blåste till lite där i den viken. Vad var det? Alltså annars är det ju helt kvavlugnt eller vad heter det? Kavlugnt. Så att ja, jag hade en enorm tur när jag hamnade. Och kunde göra. Jag har gjort en del jävligt bra verk tycker jag. Och hade jag varit man så hade jag varit mer uppskattad kan jag säga. Jag har inte varit jätteuppskattad av kritiken har jag varit det. Men av konstlivet har jag, alltså med medelålders kvinna, who cares? Alltså det var ju en ung revolution, postmodernismen. Det, liksom, det var ju unga gallerister som öppnade överallt och var intresserade av. Och de här IT-miljonärerna, de ville ju liksom ha en... något tokigt. De hade ju så mycket pengar som kunde ju köpa den här konsten vi producerade. Som kanske inte höll mer än 3 veckor så ramlade det av väggen. Men det var rätt kul medan det varade och vi kunde försörja oss på det. Nu är det ju mer konst, äkta olja på duk som gäller. Stabila saker som man hoppas kunna sälja. Då var det liksom... Ja, men lite som du beskriver när man drar ner på stan och blir full av helvete och säger otrevliga saker och hamnar med någon som man inte vet vem det är bredvid sig på morgonen. Mm. Det var lite så konsten var då och det var väldigt, väldigt kul. Mm. Och då var jag ju gammal, va? Jag var ju 40 år då och då alla andra var liksom 10 år yngre än mig. Det sket jag i, jag tyckte det var kul. Ja.
Så vad försökte du undersöka med den?
Jag försöker inte undersöka något.
Nej.
Jag hade tänkt på det så. Ibland har jag tänkt så här. När jag började göra mina kaniner. Mina gallerister såg dem. Och jag hade gjort dem. De första. Till barnkammaren till Örni. Och så. Åh vad fina. Och jag tänkte så här. Are you kidding me? Är det gallerister som säger att de här är fina? Det är bara kaniner. Ja men vi vill ställa ut dem. Och det var André Shevchenko. Mm. Och jag tänkte så här. De ser något i det här som inte jag ser, men okej. Okay. Så jag ställde ut liksom 30 teckningar, kritteckningar, och sålde allihopa. Wow, diamonds, I'm rich again, tänkte jag. Och började producera kaniner. Mm. Och det har blivit också en sån där, ett levebröd, kaninerna. Och det har varit väldigt kul, för jag tänker kaniner, de... förökar ju sig som fan. Så att jag har ju hoppats att jag ska kunna ha liksom en kanin i varje stad. Mm. Än så länge det bara 5 städer.
Okay.
Och jag älskar folk tycker om dem och jag älskar dem. Men vad räknas som konst egentligen?
Men du tyckte att de var för banala?
Ja. Samtidigt som jag kom ihåg att Marie-Louise Ekman, vi satt och pratade så sa hon, men det är ju så här va. Så fort man ser 2 människor sitter och pratar så blir man ju jävligt nyfiken på vad de pratar om. Och jag ställde ju en kanin upp och en låg. Och när jag ibland sitter och fikar i Kungsan så hör jag ju barn resonera och vem som är vem. Om det är mamma som ligger eller pappa som ligger en söndag och mamma är jättesur. Eller, alltså, det sätter igång ett samtal. Och om det kan göra det med barn så tycker jag det är underbart. Alltså.
Wow.
Jag blir... genomlycklig när jag smyger omkring där med en kopp te och sätter mig ut på bredvid och hör hur de pratar och en del sparkar på dem och en del är skitförbannade på den som står upp och ibland är de skitförbannade på den som ligger ner. Ja, du vet.
Mm. Säger du till ifall de sparkar på dina kaniner?
Jag gör väl ingenting. Nej. Det är ju sten.
Ja.
Det är liksom, jag vill att de ska användas. Ja. Och det är toppen om du gör det. Mm. Och om de kan väcka tankar hos någon unge eller någon förälder som hör när ja, det är pappa, han ligger ju alltid där. Ja, hur då menar du, lilla vän? Ja, men mamma, hon säger att pappa, och så börjar liksom en berättelse. Så gör man ju mycket i barnpsykiatrin. De får ju leka med olika leksaker och sen ställer terapeuter frågor till barn som inte riktigt kan uttrycka sina känslor. Och jag vill att mina kaniner ska funka så.
Ja, vad fint. Men du, jo, jag bildgooglade din konst och blev, hittade ett verk som väckte mitt habegär. Det var lite över min budget tyvärr, men det heter Faktaresistent 7.
Ja.
Det är, tolkar jag det som, byggnader. Det är en liten byggnad som har en slida. Och sen så är det en hund med blank blick i förgrunden.
Varför gillar du den?
Jag vet inte. Den tar, alltså jag antar att det
är... Jag får se vilken av dem.
Jag är väldigt glad i färger, du vet. Så det är väl lite mycket det.
Den, har den lite, där, ja.
Ja. Den har en del gratis. 54 000 spänn kostar den.
Ja. Ja. Det är för att jag ska hålla mina kunder som har köpt dyrt på postmodernistisk tid, att de inte lackar ur för att jag går ner i pris. För då blir mina målningar och verk, de tappar i värde. Mm. De sjunker,
ja,
i värde.
Ja. Jag har förstått det, att man, så gör man inte med konst.
Nej,
man måste kan. Gå ut, man kan börja lågt och sen gå öka, upp. Men man kan aldrig göra tvärtom.
Nej.
Eller?
Ja, för kunderna blir det ju så att då står de där och har lagt ut 100 000 för en sån där storlek.
Men går det att säga någonting om den här tavlan?
Det var ju många sådana. Alltså det är ju en pudel. Jag tänker att det är jag som är pudeln. Jag skulle inte klara ett dygn i naturen. Jag tycker väldigt illa om naturen. Jag förstår inte den här vurmen, för att naturen är så jävla underbar. Kanske beror på att jag gick vilse när jag var liten under en svampplockning.
Okay.
Och jag hade inte ens lärt mig att man ska krama ett träd, utan jag gick omkring. Det tog evigheter att hitta mig. Och det är stax och det var myror och det var... Alltså det var fruktansvärt, tycker jag.
Har du varit i en skog sedan dess?
Ja, det har jag. Så drastiskt är jag inte. Men den här, alltså, det är ju apokalypsen som händer bakom. Och pudeln fattar nada.
Mm.
Och det är det jag känner med faktaresistens. Allt det här händer bakom oss, eller kanske framför oss. Men vi märker absolut ingenting. Mm. Så var det jag tänkte, samtidigt som jag ville göra den lite rolig och lite sorglig.
Mm. Ja, vad fint.
Ja.
Jag tycker mycket om den, jag ska spara.
Ja. Ja, jag vet inte om jag har sålt den. Nej, det har jag nog inte.
Nej, jag tror inte det. Den ligger uppe där i alla fall.
Ja.
Har du någon teori till varför dagboken är så magnetisk?
Nej, det har jag inte. Men Karl-Johan säger att det beror på att jag växlar mycket mellan högt och lågt. Men jag tror, det är ju som jag säger, så fort man ser, du som du och jag, vi sitter och pratar. Det kommer folk att vilja, vad fan sa hon nu och vad sa han då? Man vill liksom veta. Och det är sällan vi pratar så här. Jag tror därför poddar funkar så bra. Vi hinner aldrig prata så här och så länge. Och det är det som fångar en publik. Och man slipper ju vara med också. Man kan ju sitta hemma. Man kan uppröra och skriva något på Facebook. Skit ner dig eller något. Men det stannar ofta där, va? Mm. Jag tror att det är ett mänskligt behov att höra att vad gör hon, vad gör han? Och jag är en äldre kvinna som berättar, som är någon slags halvkänt liv vid Slussen i Stockholm. Varför han gör dem?
Mm.
Man vill ju veta. Mm. Och jag försöker berätta hur vi två har det, Karl-Johan och jag. Och jag menar, man kan läsa det. Jag tror att den här formen för böcker som jag då naturligtvis inspirerades av Lars Norén, men också Ulf Lundell har jag läst. Och så Lindeborg har skrivit dagbok.
Mm.
Din är ju en slags dagbok.
Ja, visst.
Mm. Alltså jag tror att den här formen kommer att blomma ett tag. För att jag tror att vi är intresserade av hur fan ska man hantera saker och ting. Man får ju faktiskt följa din resa här i Törst. På ett sätt som från hästens mun, så att säga. Du berättar, jag känner så här, jag är med här. Och så får jag tillbaka blicka från din barndom och din ungdom och hur du tänkte då och vem du var då. och så nu då, och hur du kämpar, tänker man så här, men han som är så framgångsrik, kan man tänka, han som har intervjuat kungen, fan, han har ju samma problem som jag, eller min bror, eller min farbror, eller min moster. Alltså det är så allmänmänskligt. Det kokar ner till det när man börjar skriva så här.
Vet du vad, jag tänker också att det kanske är så där en motreaktion mot det vi pratade om också med konformismen, att så här, utifrån sett så har alla så här välartade liv i nio rutor på Instagram. Och det är så mycket lägereldar och det är så goda middagar och så härliga upplevelser och soluppgångar och solnedgångar och framgång och fan hans moster. Och det är väl det, att vi får krypa in under skinnet på er.
Men också se hur lika vi är. Det är ju det, om vi nu pratar andlighet igen, det är ju det jag känner. Så du och jag är ju så lika. Jag hittar ju mig i det här. Och oavsett om jag bor på Slussen och är gift med en baron, så är jag ju bara Marianne i den här boken och har samma krångel med att leva och hur jag ska bete mig i det samhälle som vi har skapat just nu. Och det vill man ju, man vill för fan ha karta och kompass, hur gör folk? Så att jag tror att det här har kommit för att stanna ett bra tag. Mm. Det här sättet att kommunicera via dagböcker eller självbiografier.
Skulle det inte kunna gå att blöda in i bildkonsten?
Det går säkert, men alltså, det är inte bara bildkonstens fel. Jag tror att det liv vi lever nu, vi hinner ju fan knappt hem och ska vi lägga barnen och sen ska vi se på Netflix på Succession eller något verkligt bra. Det är ju inte så att man slår på tvn och säger åh gud, mina barn ska inte få se på tv, det är så dåligt. Tvärtom, det är ju skit mycket bra. Mm. Sen finns det ju alla möjliga smaker naturligtvis. Bonde söker fru. Men jag menar, det finns ju bönder som söker fru och tycker det är intressant. Så att man ska ju liksom... eller hur? Ja. Det är liksom så mänskligt på något sätt. Mm. Och då hinner man inte gå på ett galleri. Och man har inte råd att köpa en målning för 50 000, 25 000 eller vad fan. Utan man kan ju köpa en fin affisch på Moderna Museet. Eller Ikea har ju jättefina affischer. Mm. Så jag pratar emot mig själv här nu, men... Alltså jag tror att vi skulle kunna göra jävligt mycket häftiga grejer till museer och sånt. Där man får gå in i olika världar. Det finns ju, the sky is the limit när det gäller vad man kan göra med konst. Men vi har ju inte den ekonomin. Vi har inga sådana stöd. Det liksom blir inte, va? Utan det blir att man ställer sig och målar. Fan, tänk vad mycket kul man kan göra. Och jag menar, det behöver ju inte vara heller... konstnärer som har gått nästan läkarutbildningsmässigt långa utbildningar. Du kanske får en bra idé som du gör. Och så händer det någonting där och alla drar till Moderna för att se dina grejer. Sen kanske inte du gör något mer, du kanske fortsätter med det här eller gör något annat. Konsten har också blivit, i och med att den har blivit så generös med tolkningar och att man inte behöver kunna måla en naken kvinna på en pall. Det finns ju andra sätt att uttrycka, och det har vi ju lärt oss nu under 1900-talet. Att kroki är lära, men det finns... Man kan ju bära ut två bänkar upp från Liljevalchs också och skapa en diskussion och en spännande sån.
Herregud, ja. Mm.
Och där tror jag vi kommer att vara länge.
Eller måla Mohammed som rondellhund.
Ja. Mm. De här fittorna man ser på stan tycker jag inte om.
Förlåt, vilka?
Fittorna.
Ser man fitter på stan?
Ja, det finns ju graffitikonstnärer som målar väldigt mycket vaginor.
Ja, okej.
Okay. Det är jag väldigt trött på.
Ja, all right.
Ja. Mm. Där gillar jag ordet private parts. Ja.
Men så du tyckte inte heller om den blåa penisen?
Nej. Alltså om man överträffar naturen genom att måla en penis eller en vagina, det finns konstnärer som har gjort det. Då tycker jag att det är fint. Men när man gör det sämre än vad det är i verkligheten, det tycker jag är tråkigt.
Berätta om din nästa bok.
Ja, jag går hem och gör det nu. Jag har inte hunnit skriva idag.
Nej, okej. Okay.
Mm. Men... jag kommer att berätta om det här i min bok.
Men det kommer en tredje.
Bokmöte.
Ja, tack.
Mm. Jag kommer att hålla på tills jag stupar.
Ja, härligt.
Faktiskt tyvärr heter nästa.
Okej.
Okay. Ja. Då brukade min dotter säga till mig när hon skulle trycka på verkligen att det var... att jag hade fel. Mm. Hon tittade på mig med tjocka glasögon upp och sa, mamma, faktiskt tyvärr.
Du, med det är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Hur minns du Gösta Bohman?
Va?
Hur minns du Gösta Bohman?
Ja, så det är bara en torr högergubbe med mycket makt.
Ja. Vad tycker du att valpen där i fönstret borde kosta?
Jag tycker att den kan kosta 5 000 på avbetalning.
Mm. Okej. Men tyvärr, alltså, här får man ju inte ha valpar i fönster längre.
Jaha, det var en kuggfråga alltså. Fan, ta dig, Kristoffer.
Det var en fälla. vilken film har du mest av alla låtsats tycka om?
Fanny och Alexander.
Ja, den gillade du egentligen inte.
Jo, men inte så som alla håller på att tjata om. Det är som att titta in i när det är julskyltning på NK. Mm. På något sätt. Ja. Man fattar ju att de är lite elaka, men det ser ju härligt ut.
Mm. Är du för eller mot Turning Torso?
För.
Ja, okej.
Okay. Det kunde bli lite högre, tycker jag.
Ja.
Jag menar, varför denna halvmesyr?
320 meter är den väl ändå?
Ja, men screw you. Den kunde liksom försvinna upp i skyn.
Ja. Vad känner du för skiljetecknet semikolon?
Likgiltighet. Ja, men jag använder det rätt mycket.
Ja.
Ja. Jag har inget emot det. Jag har inte blivit sån snobben. Jag är ju ny i det här gamet. Om du intervjuar mig om 10 år så kommer jag ha en essä skriven om hur jag hatar semikolon.
Mm. Jag älskar semikolon.
Ja, vad bra.
Jag tycker det är...
Ja, men du har mycket det.
Ja, jag tycker det är elegant.
Jag har det också.
Tror jag åtminstone 3 stycken.
Men vilka är det som inte gillar semikolon?
Jag vet inte, snobbister.
Nej, det var det jag menade. Mm. Men jag kanske måste sälja mig till dem för att bli såld.
Mm. Ja. Hur ofta måste lakanen bytas?
Gud, det är ett evigt problem. Alltså, när jag hade små barn då bytte jag en gång i månaden. Men jag märker på Karl-Johan och mig att... Hur länge har vi legat i de här egentligen? Så jag kan inte säga någon tid, men kanske en månad ibland.
Mm.
Men jag menar, nu för tiden duschar man varenda jävla dag och tvättar håret var tredje. Så att hur skitiga blir de på en skala?
Jag trodde du hade så här preussiska linneskåp.
Ja, det hade jag. Men okay. Alltså, ju äldre jag blir, ju mindre preussiskt blir det. Och det är skönt.
Det förstår jag.
Men jag dammsuger till exempel fläckvis.
Mm.
Och sen finns det vissa rum jag har glömt eller ber Karl-Johan ta.
Det låter superrimligt, tycker jag.
Ja, dammsuger. Det är skönt.
Jag tror, vet du vad? Jag tror jag har suttit här sedan förra december. Så 1 år och 3 månader. Jag tror jag har dammsugit en gång.
Ja, men det märks inte.
Nej.
Nej.
Skiten lägger sig i hörnen.
Ja. Och de kan man plocka ibland när de kommer gående. När man öppnar dörren så ser man, oh, nu sprang den det hörnet iväg där. Så tar man en näve och slänger.
Ja, visst.
Ja.
Du, det var underbart att träffa dig. Tack så mycket för
ja,
att du kom.
Ja, men tack själv. Det var ju jättekul.
Mm.
Jag är lite hemlysten på dig för att Karl-Johan blev intervjuad för 8 år sedan av dig. Och jag undrar så här, jag kommer aldrig bli intervjuad av honom. Inte för att jag bryr mig så, men det är ju principsak. Så att, vad är jag? 547? Va? Kristoffer, erkänn. Så boring.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!